Hej! Innan vi drar igång dagens avsnitt vill vi säga ett stort tack till Louise Sandstam och Jakob Wahlsten som har varit patroner till oss på 10-dollarnivån i 3 månader eller längre. Tack så mycket och nu startar vi podden! Hej och välkomna till det 43:e avsnittet av Harry Potter-podden med Lisa Lloyd Larsson och mig, Gustav Brink-Larsen.
We're back.
Yes. Vilken film är det från?
Nej, det vet jag inte.
Jag tyckte He's Back är ju Fudge i slutet av 5:e. He's back!
Jaha, nej. Men trodde jag sitta här och felcitera den sämsta jävla filmfudge?
Nej, det var det jag inte. Det var det jag inte trodde.
Men... nej. Gud.
Det var någon annan.
Det här börjar inte bra.
I'll be back in you Terminator, som alla vet.
Ja. Herregud. Ja, ja, ursäkta
slow
för detta,
start. Det var
för
länge
detta
sedan
introt.
Detta. Ja. Hur är läget med dig?
Jo då.
Ja.
Själv då?
Jo då, här med. Ja. Jo då, men det är ganska bra. Mycket jobb.
Mm.
Vi ses.
Ja, då är det inte så jävla bra.
Nej. Du jobbar dag och
jobbar
kväll.
Jobba är döden, tycker jag. Alltså jag gillar ju mitt jobb, men jag tycker ändå att det är skit. Jag hade hellre varit hemma.
Jag hade jobbat med detta.
Med vad?
Detta, podd. Hade jag gjort.
Gode värld, inte jag. No offense, jag älskar att spela in vår Harry Potter-podd för er, våra kära lyssnare. Men sitta med detta 24-7 så hade jag ju också... Då hade jag gjort vad vi kommer komma till en fråga i senare avsnittet. Jag hade tagit livet av mig med Avada Kedavra.
Ja. För det är Avada Kedavra är en av 3 saker vi ska prata om idag. De 3 oförlåtliga förbannelserna.
Ja.
The Unforgivable Curses, som de heter på engelska.
Mm.
I korthet, vilka är de?
I korthet så är de Imperius, som är en förbannelse som gör så att man har total kontroll över en individ som man lägger förbannelsen över.
Mm.
Cruciatusförbannelsen som är en tortyrförbannelse och Avada Kedavra som är murder.
Mm, the killing curse.
Ja.
Den dödar rätt och slett.
Ja.
De 3 ska vi prata om idag.
Mm.
Och när vi börjar tänker jag lite med de kallas för de oförlåtliga förbannelserna och skickade mer eller mindre på en enkelbiljett till Azkaban, sägs det.
Ja, det är väl så enkelt det, alltså att det, namnet är eller i, så här, i folkmun kallas de för de oförlåtliga förbannelserna för att liksom, det är oförlåtligt att ha använt dem och då är det per automatik en livstidsdom ifall man blir dömd då för att ha använt någon av de här 3.
Mm.
Eller flera.
Ja, så här, måste man lyckas med dem? Alltså så räcker det att ha försökt, tror du?
Det vet vi inte. Men jag tänker, säger som Jimmy Åkesson, jag vet
nej,
inte.
Nej, vet inte det. Vet inte jag.
Nej, jag ska kolla detta med mitt partikansli. Nej, men...
är jag eller? Nej.
Ja, nej. Men jag tänker väl att det är så som det är med ja, mordförsök eller dråpförsök till exempel. Att kasta Avada Kedavra på någon och sen så antingen så missar man eller så är man, ja, men bara dålig så att den inte liksom når fram eller man lyckas inte få fram den helt enkelt. Antar att det inte straffas lika grovt som ifall man faktiskt lyckas och döda någon.
Nej.
Jag tänker så här, vet ju inte hur det funkar i trollkarlsvärlden egentligen, det vet vi inte så mycket om. Men i vanliga mugglarlagstiftningar så är ju till exempel mord och dråp är ju 2 olika saker. Mordförsök och dråpförsök då. Eller vållande till annans död. Och så vidare. Det är ju liksom...
Det är en fallande skala.
Ja, precis. Det finns ju grader i att ha lyckats döda någon. Och på vilket sätt och varför. Och avsikten med detta då är ju såklart. Och jag tänker att det är ju likadant här.
Mm.
Såklart. Så mycket handlar väl om grader.
Ja,
tror jag.
För jag gillar ju den. Det är väl när vi får höra talas om Avada Kedavra som de säger att ni alla elever här skulle kunna ta fram era trollstavar och peka mot mig och ni skulle inte liksom, det skulle inte bli en...
Ja, det är fake Moody som säger det. Jag tvivlar på att jag ens skulle få lite näsblod.
Exakt.
Liksom.
Vilket är roligt för att, ja. Men,
så funkar det ju inte, men jag antar att han...
Det är en beskrivning av hur det liksom sådär. Och det antyder ju någonstans att, okej, Avada Kedavra är dödande, men du måste också vara kraftfull nog för att kunna hantera den. Precis, och det är ju samma som Bellatrix egentligen lite grann hånar Harry för, att du måste mena det med Cruciatus till exempel.
Det är vi ju inne på ganska ofta, tycker jag, i våra spekulationer i podden, men det verkar som att det kommer till de här två sakerna. Alltså dels måste du vara duktig nog, magisk, kraftfull nog att göra det. Så som med allt annat. Det är svårt för en liten trollkarl eller häxa, liksom ung, att lyckas med en jättestor besvärjelse eller förbannelse. Tänk så som Harry när han ska lära sig Patronus, att frambringa en Patronus. Det tar ju liksom månader innan han lyckas.
Ja, och först är det lite vitt liksom. Stoff som kommer. Ja. Och det hjälper till viss del. Väl,
så ja, här, men liksom. Så här, övning ger väl färdighet, tänker jag, samma där, så som det är med allting annat. Så du måste ju ha förmågan, kraften liksom, helt enkelt, att vara bra nog. Men också avsikten bakom det. Och det är därför Harry lyckas ju inte tortera Bellatrix. Han jagar ju efter henne liksom, hon har dödat Sirius, och han är liksom ledsen och arg och förtvivlad och liksom vill ha hämnd. Men dels är han väl inte där och då, 15 år, inte duktig nog.
Nej, kanske. Precis, han har inte kommit så långt.
Men också att avsikten att skada henne det är inte den känslan han har, utan han vill ha tillbaka Sirius, han vill liksom, han måste hämnas liksom. Men han vill väl inte det tillräckligt mycket, helt enkelt. Att göra skada är ju inte någonting som Harry egentligen vill.
Nej, exakt.
Så då kräver det väl lite mer träning för honom, tänker jag, än att bara slänga fram den och försöka.
Ja. Nej, men jag gillar den här grejen att det är liksom så Avada Kedavra, bara för att vem som helst gör den så dödar den inte.
Nej.
För att du måste vara stark och kraftfull nog. Och det, jag tycker nästan att det hade kunnat jobbats med ännu mer. Liksom, att så här, när dödsätare, om de eventuellt skjuter, är den här dödsätaren kraftig nog? Alltså, duktig nog? Han kanske är ond nog och har viljan att döda, men är han magiskt duktig nog till exempel?
Och det tänker jag att många inte är. Jag kan tänka mig att en sån som typ... Jag tänker på den här scenen när, eller det tillfället när Harry glider in i Voldemorts huvud en av många gånger, och ser hur Voldemort tvingar Draco att tortera. Det är väl Dolohov och Roll, tror jag det.
Precis, ja.
Och för att de då har misslyckats att fånga Harry på Tottenham Court Road. Och hur han liksom, han står och tvingar, och Draco, vad vi får se, så står Draco och liksom med trollstav i handen och likblek och förtvivlad liksom. Och Voldemort säger, skriker liksom att gör det eller så smaka på det själv typ. Vilket också då tyder på att det är väl inte så himla lätt som att Voldemort bara befaller någon att göra det, och då klarar man det klockrent.
Nej, nej.
Och står Draco där då, som kanske egentligen inte var innerst inne helt ond, och inte har den här avsikten att tortera någon, utan bara gör det på befallning för att han är rädd. Liksom.
Mm, då funkar det
inte så jävla bra i alla fall. Ja. Så det är nog många dödsätare. Jag är förvånad att Peter Pettigrew, som värdelös som han var, liksom, att han ens lyckades döda Cedric, till exempel. Om det nu är han som gör det, eller om det är Voldemort, det lilla krälande äckelvoldemortet som gör det. Men
För där skulle det kunna vara, eftersom att det också sägs att Harry är den enda som överlevt och verkar där. Ja, det motsäger lite grann att såhär, okej, om du får en för svag av alla kadaver på dig så dör du inte. Men det kanske är, jag tänker att det kom lite efterhand att liksom nyanserna, de bra nyanserna kom lite efter att hon hade sagt att Harry var den enda som överlevde.
Men jag tänker så här också, att lyckas man frambringa en av alla kadaver
och
få den på sig, Då dör man, liksom. Så jag tänker att där finns det inget, där är det antingen eller. Liksom.
Det är inte så men, att man men får har, en halvsvag...
Nej, men det har ju säkert hänt att någon unge i vredesmod har skrikit av Avada Kedavra, så har ingenting hänt.
Nej,
liksom.
På sin höjd kommer lite grönt
knappt,
staven, kanske, så. Liksom.
Och det är ju inte riktigt samma sak som att man kan då säga att personen han skrek det till har överlevt.
Nej,
heller,
nej
liksom.
Precis.
Harry överlevde ju för att den studsade tillbaka.
Ja, och han träffas ju ändå av den.
Liksom. Ja, och jag tänker också så här att...
Men folk måste
på ett sätt så är ju Voldemort också en som har överlevt Avada Kedavra, även om den kroppen dog, så att säga, så fanns det ju mer av honom någon annanstans.
Ja.
Så ja, skaffa horcruxer, då överlever man.
Hur är det, funkar nu körde vi våra kadavra som första här, blev det. Mm. Vi känns som vi naturligt kom in på den. Funkar så här en protego mot våra kadavra om protegon är stark nog?
Ja, om den är stark nog, ja, så gör den det. Men det är inte många. En liten fjuttig besvärjelse funkar inte utan Avada Kedavra. Det beror också på hur stark Avada Kedavran är, vilket beror på avsikten hos den som kastar den. Och sådär. Såklart, man tänker att Voldemort då var förmodligen rätt så skillad.
Ja.
Svår att försvara sig mot, medan en svagare trollkar eller som får en svagare förbannelse, ja, kanske inte lika, då krävs inte en lika stark protego då som är skydds besvärjelse.
Nej.
Till exempel. Så det kan ju också bero på lite grann. Finns ju också den möjligheten, vissa förbannelser och besvärjelser studsar ju. Andra gör det inte. Avada Kedavra gör det inte, till exempel. Det vet vi från till exempel Voldemort försöker döda Harry med Avada Kedavra och på trolldomsministeriet i slutet av femte boken. Och då har Dumbledore förtrollat den här statyn. Ja, just det, av det här magiska brödraskapet, ja, som hoppar framför Harry och tar den smällen liksom, och den liksom splittras ja, i bitar liksom. Medans Voldemort, när han kastar en Avada Kedavra mot Harry, som, och de möts i luften, så som det är det som händer när Voldemort dör.
Ja, precis.
Då studsar den tillbaka.
Just det.
För då möter den en Expelliarmus i luften och då liksom tjoff, åker den tillbaks.
Ja. Ja, men de har ju också, det är en lite speciell tillfälle, de har ju sina kärnor i trollstavarna som, alltså det är mycket som spelar roll där.
Det är mycket som spelar roll där, och det är därför det aldrig finns ett klockrent svar liksom.
Nej, precis, det är ju ofta så här på Potterböckerna, vi får ju ofta se de extraordinära tillfällena, för Harry är extraordinär, Dumbledore är extraordinär, Voldemort är extraordinär, Hermione är ju till stora delar extraordinär.
Säg extraordinär en gång till.
Extraordinär.
Så.
Ja. Mm. Jag tyckte det var roligt. Mm. Nej, men det är verkligen speciella människor vi följer, och så att liksom den vanliga trollkaren kan inte göra alla saker vi får se.
Nej.
Och det får man någonstans ha med sig när man läser böckerna, tycker jag, genom
åren. Det är ju ofta som, alltså, de vanliga reglerna inte gäller Harry och Voldemort.
Exakt.
Liksom. Så det är absolut. Mm.
Det är intressant. Men det är lite intressant att det verkligen finns en döda förbannelse så tydligt.
Mm.
Som är så stark.
Ja, jag tänker så här också, att det är inte den enda, det är väl kanske den enda typ dödsförbannelsen i det slaget, men man kan ju dö av många andra förbannelser eller besvärjelser också.
Absolut, absolut.
Jag tänker så här, man kan ju absolut tortera någon till döds. Vi vet inte exakt vad det är som händer i kroppen vid en cruciatus förbannelse.
Nej.
Men det, alltså, hjärtat kan stanna. Det finns mycket som kan hända. Man kan få hjärtat kan stanna, man kan få hjärnblödningar, det kan hända saker av smärta i kroppen.
Ja.
Rent biologiskt. Säkert även vid cruciatus förbannelsen då.
Garanterat, känner jag.
Likadant Imperius förbannelsen kan man ju också. Det är ju liksom,
det
kan väl vara ganska enkelt att bara liksom skjuta dig själv.
Ja.
Typ. Och så gör man det.
Ja, precis. Men om vi ska ta den frågan du hintade lite om i början.
Mm.
Kan man ta livet av sig med en Avada Kedavra?
Alltså, det är ju jätteintressant.
Ja.
Jag tänker spontant att det finns ingenting.
Räcker det då typ om man skjuter sig själv i foten med den? Så att man...
Ja, det ska inte spela någon roll med Avada Kedavra. Den kan du få, det behöver inte vara att du får den i hjärtat.
Nej,
dör,
precis.
Utan det är prickas du av den så dör du.
Ja.
Men det är väldigt oklart ifall man kan göra det på sig själv. Och jag tänker så här, efter det vi vet om den, så är det väl egentligen ingenting som säger att man inte skulle kunna göra det.
Nej. Det är min spontana tanke också.
Ja.
Jag vet inte om man ska problematisera det med att, ja, men kraften och viljan att döda, nu inser jag att det här inte kommer att hålla kanske, men jag drar den ändå. Alltså, kraften och vilja att döda kommer inifrån dig själv. Och frågan är om den kraften, ja, det finns ju folk som är så, har sån dödsångest så att man kan döda sig själv.
Jag tänker så här,
alltså, självmord är ju en grej.
Ja, och jag tänker så här, alltså, du är ju en sån person också, jag tror
för personer, jag har svårare att förstå det.
Ja, personer som du, som absolut aldrig var som en hände i världen typ, skulle aldrig kunna ta livet av dig eller någon annan. Ja, peppa, peppa. Kan inte förstå det.
Nej, precis. Det är väl lite det jag insåg efter halva mitt resonemang.
Tror jag. Jag tror, som är då en mer destruktiv person, tror absolut att man kan, att avsikten, jag tror avsikten att döda sig själv kan vara så mycket större än att döda andra.
Ja, det var det. Ja, exakt.
Jag tror inte att det behöver falla på det.
Nej.
Men som med många... Fan, förlåt, nu blev det ett jobbigt ämne. Det här ja, känsligt med självmord och så vidare. Men tänk så här, i liksom vår verkliga då mugglarvärld så kan ju ett självmord råka ske eller ske med lite halv avsikt när det är liksom lite otydliga saker som händer. Alltså jag tänker överdoser framför allt.
Mm.
Det är ju många som...
Vill man på riktigt ta livet av sig?
Ja,
eller
det är många, många överlever ju, ja dels det, men också många överlever ju överdoser och säger att jag ville bara bort. Och dör jag så är det en bonus. Jag är inte det. Nej, men då fick jag komma bort en stund. Liksom. Alltså, det finns inte kanske alltid en klar tanke.
Nej.
Och är det så man känner att det är en blandning av någon slags ångestdestruktiv vill bort och lite dödslängtan och lite uppgivenhet och depression och trötthet på livet. Liksom. Nej, då finns kanske inte avsikten där till 100%.
Nej.
Men
alla är inte heller sådana.
Nej, en kula i huvudet på sig själv säger väl ganska tydligt, ja, att man vill dö. Liksom.
Där så går det hoppa för angreppsbron, vill dö.
Ja,
liksom, det finns inget mellanting där.
Det snackade vi på jobbet om häromdagen faktiskt.
Ja. Just angreppsbron ska ju vara svår att hoppa från numera, för det finns skydd på den.
Ja, det var precis det vi sa.
Ja, sorry.
Ja, för er som inte känner till Göteborg som är så väl, så är Angeredsbron en väldigt hög bro. Som
över motorväg, stora delar dessutom. Ja, så att E6 går under den bland annat.
Precis, som går från Hisingen kan man väl säga till... Ja. Över älven till Angered, väldigt hög bro. Den bron som vi ofta kör på när vi ska in liksom mot, vi bor på Hisingen då, och när vi ska in mot stan så är det Älvsborgsbron. Hör att typ 30 personer om året i snitt hoppar därifrån.
Är det så mycket?
Det hör man typ aldrig någonting om.
Nej, oj. Mm. För det är ändå en var tionde dag-ish. Sådär. Ja. För det, jag tänker så ofta som, alltså såhär, inte att vi skulle se själva hoppet, det är inte det jag säger. Men jag tycker att vi åker över bron så ofta att vi borde se någon form av polispådrag.
Ja,
eller...
exakt.
För att det är en så... Någon slags... Folk kanske hoppar på natten om man inte märker. Ja. Nej, jag vet inte. Det...
Många ju... överlever, för den är ju tydligen inte hög nog.
Nej, så den att, är inte garanterad. Den är ju liksom inom höjden där det finns ju tävlingshopp som är liksom hoppar från så höga höjder och ännu högre. Men de vet ju hur man ska landa och liksom har ju dessutom hoppar där det är väldigt... Jag tror att det är ett av de stora problemen med Älvsborgsbron är att det är ganska djupt. Men nej, där är det inte så grunt att du slår i någonting. Liksom. Älvsborgsbron har ju också att du kan hoppa och landa på land. För att
precis.
Och det ändå är ganska högt nere vid Röda Sten för er som kan Göteborg där.
Ja.
Men ja, det finns en dokumentär, jag tror den är från Japan, som heter typ The Bridge, som handlar om en bro i, jag tror det är Japan, där väldigt många tar livet av sig. Och den är extremt kontroversiell, för att man får verkligen se folk hoppa. Det är så dimmigt som man ser inte, det är nästan alltid dimma där. Det är lite som San Francisco, eller frågan är om det är Golden Gate-bron. Skitsamma.
Ja, jag ska komma in med ett lite förtydligande här. Jag har sett den här dokumentären, om det är samma vi pratar om. Ja,
ja.
På en utbildning på jobbet. Det var frivilligt och så här, så jag blev inte tvingad till detta. Golden Gate-bron var det de filmade ifrån. Ja. Och där, att de fick filma detta, det var ju liksom, det var inte att någon stod där och filmade, och hoppas jag att någon kommer här och hoppar och dör. Utan det var en från övervakningskamera som man fick se klipp. Men det är också
då för... Då är det här en annan film, för de här satt och filmade verkligen.
Aha, nej, det gjorde de inte här. Men där fick de filma detta för att de under Golden Gate-bron, på grund av att det är så många som hoppar från den, har satt nät under, så nu kan man knappt dö där längre.
Okay.
Så de siffrorna har gått ner ganska mycket på grund av det. Men det här som i Japan, som de också, som var med i samma dokumentär, var en skog där de går in och hämtar lik. För den skog dit folk går in och tar livet av sig, som är typ en grej. Så det står massa så här övergivna bilar, folk som har kört in dit och sen dött på alla möjliga sätt. Vissa, men så här, vi behöver inte gå in på detaljer, men...
Man har gjort saker så att de
har dött. Ja, precis, på olika sätt. Vapen, bil, överdoser och så vidare.
Ja, den är också...
Väldigt obehagligt.
Ja. Men det jag ville säga om den här bron var, det var hur casual många bara gick. Mm. Och så här, det var inte så, man tänker ju liksom, eller jag i alla fall, tänker ju bro-självmord som att jag står och liksom... tvekar så här, men det var verkligen många som bara gick och sen hopp, ett skutt över och ner mot sin död.
Och
då har man verkligen bestämt sig.
Det är det vi vill, med den här mobila diskussionen,
så
är det det vi vill lite grann pinpointa, just avsikten.
Mm.
Och att det är det jag tänker med kring Avada Kedavra, att är avsikten den att jag har bestämt mig, det finns inget annat.
Nej, har det gått så långt? Så...
Ja, och då går man ut över den här bron utan rädsla. Liksom, mm. Och hoppar, eller rädd är man ju kanske, men alltså man gör det utan tvekan.
Ja.
Medan att stå och vela, jag måste hoppa, jag vill dö. Men samtidigt inte riktigt vågar eller vill. Och så här, nej, är det så man känner då...
Då har du jävla ångest, men du, ja, du är inte bestämd på det sättet, det läget, tänker jag. Alltså, så här, utan att veta såklart, ja, för jag har aldrig varit där. För liksom, jag har aldrig kontemplerat, jag är nog för livsglad. För, eller så här, jag har någonting, jag vill vara kvar så länge som möjligt.
Ja, tillräckligt med skit har inte hänt dig helt enkelt, uppenbarligen.
Ja, kanske, ja.
Sen är man olika som person, vi andra då som kan ha känt annorlunda ibland. Vi vet ju såklart om man reflekterar liksom, ja.
Nej, jag tror snarare att liksom den skiten som har hänt har gjort att jag vill säga, jag inser att livet är kort nog som det är ändå och jag vill inte avsluta det i förtid.
Nej, i ditt liv du har upplevt dödsfall.
Ja.
Det tror jag är ganska jättefruktansvärt, men jag tror inte att det är en vanlig anledning till att vilja ta livet av sig själv.
Nej, precis.
Jag tror att den viljan, eller saknaden av vilja att leva, den kommer från andra saker.
Mm. Ja, men absolut. Många gånger. Det kan jag köpa. Alltså, nu är det ju jätteanekdotiskt ur min egen synvinkel, såklart.
Ja, men det är ju den man har också.
Ja, precis.
Man vet inte hur andra känner.
Nej.
Man kan bara utgå från sin egen erfarenhet. Liksom.
Ja, och försöka ha så mycket empati som möjligt.
Ja, men därav avsikten.
Ja, tillbaka till podden.
Men det är ju ganska... För att kunna diskutera ja eller nej så är det nog ganska viktigt att fatta det.
Ja.
Men... Så jag tror nog att man kan ta livet av sig med värda kadaver eftersom ingenting tyder på att man inte kan det.
Nej, jag är enig.
Men samma kriterier där. Det måste finnas en avsikt och den är ju såklart annorlunda än att avsikten att vilja skada eller döda andra.
Ja.
Det görs av helt andra orsaker, tänker jag.
Ja.
Ta livet av sig eller ta livet av någon annan. Det är väldigt stor skillnad.
Ja.
Så ja, har man magisk kraft nog så tror jag att det går.
Mm. Och bara så här, att skicka en avada kadavra, du måste inte egentligen, tänker jag, specifikt vilja ta livet av den personen, för att du kan skicka en avada kadavra mot en person och så träffa en annan, alltså att man står i grupp liksom, av någon anledning.
Ja, men
alltså,
i någon form av krig eller slaget om Hogwarts, så här.
Så det spelar ingen roll vem den träffar, utan okej, det här är fiender generellt, men och det är den viljan, så kraften genereras av dig, och när den lämnar din trollstav, då är den så kraftfull att det den träffar dödar den, om den träffar en människa.
Precis.
Och då spelar det ingen roll om det är en fiende eller om det råkar vara din bästa vän som har hamnat i vägen.
Nej, precis.
Sådär. Så att, tänker jag.
Ja. Ja, men
så att du kan döda fel.
Ja, sådär. Definitivt.
Det är inte knuten, en avada kadavra förbannelse är inte knuten till en specifik person, såklart.
Nej, återigen är det avsikten som är det viktiga. Ja. Och sen råkar man pricka fel, ja då får man väl fan träna lite då och pricka rätt liksom. Nej, men alltså, ja. Så avsikten är viktig, kraften är viktig. Och det är det som avgör.
Ja.
Och detsamma gäller ju även för de andra två.
Ja.
Kanske vi kan glida in på lite.
Mm. Ska vi tortera folk en stund?
Ja.
Cruciatusförbannelsen, som man säger, ger någon oklar form av jättekraftig smärta.
Ja.
Men vi vet ju inte exakt vad.
Det vi får veta om den, det är ju ur Harrys perspektiv då.
Mm.
Och för honom, ja, det är Voldemort som torterar honom på kyrkogården i Little Hangleton. Och för honom är det ju då dels att det är Voldemort som gör det, så han känner ju, han har ju ont i sitt ärr hela liksom den här stunden han är där. Och för Harry beskrivs det som att hans huvud har liksom klyvts på mitten typ, och att varenda ben i hans kropp liksom brinner. Det låter ju jävligt oskönt.
Ja, det låter fruktansvärt. Alltså verkligen, det låter som en sån känsla, bara jag vill dö, liksom så här, när man har den känslan nästan, istället. Så här, ta hellre den just där och då.
Och det tänker ju Harry också.
Ja.
Han liksom dödar mig så här i sitt huvud, för att smärtan är too much. Liksom. Ja.
Jag tänker att det är lite samma smärta när Dumbledore dricker den här vätskan ur... att det är också en fysisk, men också den är också psykisk, den smärtan.
Den tänker jag inte alls är fysisk.
Nej, jag tänker att det är både och. Ja. Att den är så här, men att Crucio bara i den situationen är fysisk smärta.
Smärta är svårt på så sätt, för det är alltid skitsvårt att liksom, när jag, så här, det är svårt att särskilja, för när jag ligger och har migrän, då tycker jag att det liksom är det värsta som kan hända. Jag tycker liksom det är höjden av smärta för mig. Medans Är man riktigt jävla deprimerad eller har panik, eller ja, de som har upplevt panikångest vet ju att det inte heller är så jävla soft.
Nej, för fan.
Då tänker man att en psykisk smärta när man upplever panik, ångest, sorg, det är ju en stark sån jävel också. Att det finns inget värre, jag tar vad som helst utom detta.
Ja.
Liksom. Så att det är svårt att särskilja dem, tänker jag. Så att när man har man så jävla ont som man har när man blir torterad av cruciatusförbannelsen, då mår man nog rätt jävla skit psykiskt också.
Ja.
Likadant som när Dumbledore, som jag då har tolkat att den här drycken han får dricka i när de letar efter Slytherins, den här medaljongen, är psykisk. Han får uppleva skuld och sorg och liksom...
Ja, du tycker att den bara inom situationstecken är det?
Ja, men när man har upplevt de här känslorna så vet man också att det är aldrig bara psykiskt.
Nej.
Man får skitont i kroppen,
ja, gud,
av att må dåligt psykiskt, och särskilt under längre tid.
Mm.
Finns ju en anledning ofta till att, vet du, när jag har jobbat med barn som har upplevt trauma och har PTSD och så här, så i deras terapi så ingår det oftast, det är medicinering, det är terapi, men det är också sjukgymnastik.
Aha.
För de här psykiska liksom smärtan och besvären kan ta sig otroligt många uttryck fysiskt också.
Okay.
I värk och magproblem och allt man kan tänka sig. Liksom. Även att värken kan vara inbillad till och med.
Hmm.
För att det går så pass ut i kroppen. Liksom. Så det är svårt att särskilja,
ja,
fysisk och psykisk smärta. Det ena leder ofta till det andra på något sätt, tänker jag.
Så jag
tycker ofta att det liksom är svårt. Blir man torterad så är man nog rätt jävla knäckt och rädd och så här också.
Ja, crucio betyder ju då jag torterar på latin. Medans abracadabra är en lek med abracadabra, alltså det gamla sådär. Och har väl, vad jag vet, i alla fall ingen liknande sån betydelse. Inte såhär, jag dödar.
Nej, det är inte på latin. Jag tänker att liksom cavadra, alltså kadaver, tänker jag. Alltså lik.
Det låter ju helt rimligt nu när du säger det.
Ja. Men har jag alltid fått för mig, jag har aldrig forskat i det namnet, men det var intressant att veta. Men...
För cadaver, det är ju väldigt likt på engelska.
Ja, visst är det. Det var min tolkning av det när jag läste det första gången, men äckligt.
Ja, man blir just kadaver, tänker man också något. Ja, jag ska inte gå dit en gång.
Nej, usch.
Yes.
Ja, cruciatusförbannelsen då, riktigt, riktigt hemskt att bli utsatt för, tänker jag.
Ja.
Och som sagt, jag är väl ganska så här säker på att den leder väl också till döden förr eller senare, för att man kan ju inte ta, även om den inte rent fysiskt skadar, det är inte som att man får massa typ knivar i sig bildligt liksom, utan det är väl känslan av att det är så. Men det kan man ju också dö av, som sagt. Ja. Så,
jag menar, det är bara att titta på Frank och Alice Longbottom, som ju torterades till galenskap, alltså deras hjärnor smälter, gjorde de inte, men de
kunde inte hantera det. Nej, hjärnskadade helt enkelt, precis, av traumat att bli utsatt för det, och det är ju inte alls konstigt.
Nej.
Och det var ju dessutom permanent skada. De kunde ju inte rehabiliteras från det heller.
Nej. För tusan. Ja.
Fruktansvärd. Och även där, just det, hur man lyckas eller misslyckas. Så som sagt, Harry springer efter Bellatrix vid det tillfället och försöker tortera henne. Men misslyckas ju.
Ja, hon blir väl lite rädd att han har ganska mycket kraft men ändå inte tillräckligt.
Han slår omkull henne.
Ja, så är det. Ja.
Och hon har ju hållit på, liksom, hon har ju så här typ skrattat åt honom och retat honom och liksom dummat sig. Men då slutar hon med det, så hon blir nog ändå lite så här.
Okej, okay, han har nått en nivå till i alla fall där, liksom, om man ska se det så.
Precis, hon trodde nog inte att han skulle försöka med det. Liksom. Men då är det ju hon som säger till Harry, och det är ju det, det, är det enda vi nästan får veta om just det, är ju att hon säger att du måste mena det. Liksom. Ja. Du måste verkligen vilja orsaka smärta för att du ska kunna klara och liksom genomföra det.
Ja. Yes, ska vi gå vidare till en tredje? Imperiusförbannelsen, som ju alltså som jag sörde lite före på den. På förhand låter det som, eller så här, vid en ytlig betraktning låter det som ganska den minst svåra av de här tre.
Ja, jag tror det är den som folk generellt tycker är den mest lindriga av de här.
Ja.
Jag tycker det är den absolut värsta.
Ja, exakt. Jag med.
Så.
För den kan ju verkligen få dig att göra vad du vill.
Ja.
Och det vi ska börja med säga...
Definitionen, ska vi säga, så som Fake Moody beskriver den. Det är genom honom vi får den mesta faktan om de här tre egentligen.
Mm.
Är ju att det är total kontroll över en annan människa.
Ja. Och det som... Jag tycker att Imperiusförbannelsen är en av de sakerna som absolut sämst har gjorts i filmerna. För att där syns det så uppenbart när en person är Imperius.
Mm.
Det är ju tanken, hela grejen, att man inte ska göra det.
Precis.
I bokserien. Det ska inte vara helt uppenbart typ när de rånar Gringotts att jag kommer inte ihåg vilken av
Bogrod.
Vad Bogrod ja. Blir det helt bara beter sig helt annorlunda.
Han beter sig som man är packad. Nej, typ, alltså, det är ju absolut inte så.
Nej.
Utan tvärtom, precis som du säger, så är det ju, jag menar, vissa har ju hävdat till exempel efter Voldemort försvann första gången att ja, men jag var egentligen inte på hans sida. Han satte Imperiusförbannelsen på mig. Jag var tvungen att göra de här sakerna.
Mm.
Och har kommit undan med det.
Mm.
Så jag menar, en bra kastad Imperiusförbannelse syns ju absolut inte.
Nej.
Och inte då på det sättet att man går runt som att man är bäng liksom. Nej. Det är ju, ja.
Nej, jag tycker det är en av de sakerna som...
En av många.
Om den här Harry Potter-serien som jag tänkte jag skulle nämnt innan som eventuellt är på gång. Vi vet ju ingenting om den, därför är det ganska egentligen ointressant att prata om den.
Mm.
Den är inte så officiellt bekräftad, det är bara pratas om att HBO Max...
Men man gillar ryktet, det gör man.
Och jag, och så här... Om de drar in Imperiusförbannelsen någon gång i den så vill jag att de gör det mycket bättre än vad de 8 filmerna plus även, jag vet inte om ni har sett någon Imperius i Fantastic Beasts-filmerna, men jag minns inte det och jag tror inte den har gjorts bra där heller i alla fall. Vad vi vet.
Nej.
Det hoppas jag är någonting som den skärper till sig med, även om jag,
ja, mina förhoppningar verkligen
är små.
För jag kan liksom inte riktigt se, jag kan inte se syftet med att vi ska veta att nu är den här personen under Imperiusförbannelsen, för att för det första man följer personen, man ser ju ofta när någon
när någon gör det.
Ja, men vi är ju ofta med vid själva tillfället.
Ja, i filmerna framförallt
är vi så. Ja, men precis, exakt i filmerna är det jag syftar på.
Ja, bra. Ja.
Men också det är väl också lite det som är grejen, som, precis som du säger, man ska inte veta det. Så om någon skulle så här typ, ja, men någon av Harrys närmsta personer i allt det här skulle typ Lupin till exempel bara vända sin trollstav mot Harry helt plötsligt, då är det ju liksom, då skulle man bli chockad.
Ja, det är ju skräcken, inte,
ja,
i det liksom.
Det är liksom bara shit, vad är det med honom?
Ja.
Och då är ju grejen liksom, gör han det här av fri vilja? Har han typ blivit liksom, har han gått över till Voldemort eller har han blivit liksom manipulerad eller fått en förbannelse över sig liksom? Det är ju ett spänningsmoment i sig.
Ja,
inte
precis.
Att man så här, jag tänker som Victor Crumb också blir det väldigt så här tydligt i fjärde filmen.
Ja, där är väl ögonen han, helt glansiga.
Ja,
va?
Han har ju typ någon så här vit hinna, han ser blind ut liksom, ja, på ögonen. Jättemärkligt.
Ja,
uppenbart och väldigt fattigt löst, ja, tycker jag, för man hade inte behövt göra det så.
Nej, och så här, jämför det med när Harry tar Felix Felicis och han är i boken, förlåt, filmen. I sjätte filmen, där beter han sig också lite, han lite gladberusad spelar ju den Radcliffe den scenen när han är nere hos Slughorn och allt det där.
Mm.
Och det köper jag på ett annat sätt.
Ja, jag tycker han gör det svinbra.
Ja, det är inte så jag tolkar det från boken, men jag tycker den scenen är skitrolig och jättefin sen hela vägen till när Slughorn pratar om Lily och med den här fisken och sådär. Ja, tycker det är en helt underbar scen. Men det är inte så jag föreställer mig det. Men jag köper att man gjorde så i filmen med den. För att Felix Felicis ska ändå ha en förhöjande effekt på dig. Att du har tur och sådär.
Ja,
så jag kan köpa att man drar liknelsen till alkohol eller weed. Vilket man nu...
Ja, jag tror inte heller att de gör det just för att... nu ska vi... vi ser ju när Harry tar den.
Mm.
Och Hermione frågar liksom, hur känner du? Och Harry svarar liksom, excellent.
Ja.
Alltså så här, ja, vi fattar att han har tagit den. Så jag tror inte att de spelar över Harry till att han ska vara lite så här glad och fånig bara för att det ska märkas att han är påverkad. För så funkar ju inte den trolldrycken. Men jag tänker att de har tagit tillfället för att göra en lite rolig...
Ja.
En rolig scen av detta. Och jag tycker den är skitbra.
Ja, det
jätterolig.
Går ju.
Den är roligare, mycket roligare än i... Inte bättre, obs.
Nej, men roligare.
Inte bättre, roligare i filmen än i boken, tycker jag.
För det går ju att hävda bara att Radcliffe där spelar Harry Potter med ett jävla självförtroende.
Ja.
Hej, hej! Liksom,
exakt, exakt. Så verkligen icke-Harry.
Ja.
Liksom.
Ja.
Jag tycker en svinbra.
Ja, precis. Men i alla fall, Imperiusförbannelsen.
Ja.
Vi får ju reda på alla förbannelserna, de här i samma läge kan man säga. Ja, vad det kan vara vet vi väl om sen tidigare i och för sig. Men vi får förklara att de mer av fake Moody.
Ja, precis. Det har inte varit tydligt för Harry hur hans föräldrar har dött. Han har ju kommit ihåg så här någon blixt av så här grönt ljus.
Mm.
Men det är det, liksom något så här brusande ljud också.
Ja.
Men that's it.
Ja.
Nu får han veta, vilket gör sin poäng av i boken också, att Harry blir möjligt dåligt. Liksom. Att han känner ju att okej, det var så här mamma och pappa dog. Liksom.
Ja.
Så.
Ja.
Så att, ja.
Men varför ser du Imperius som den värsta? Det var det jag skulle komma fram till.
Ja, men så här, såklart grader där också. Skulle du sätta den förbannelsen på mig och liksom och säga till mig typ att gå ut med hunden eller ja, men du vet så här, eller någonting annat, jag vet inte, bädda sängen.
Var glad.
Ja, eller så här, ja men precis, för någonting som är ganska trivialt. Fruktansvärt ovärdigt och illa gjort.
Ja, gud ja.
Men jag skulle ju såklart hellre då, om jag måste välja, så skulle jag hellre bli utsatt för det, typ Lisa gå in på toa och kamma dig ungefär, än att liksom bli torterad eller mördad. Såklart, men just det är den här kontrollgrejen också, att jag tänker att Imperius förbannelsen skulle kunna användas till någonting som jag hade tyckt är så himla mycket värre än att bli torterad och dödad.
Mm-hmm.
Du skulle kunna tvinga mig att, jag vet inte, tortera någon jag tycker om. Eller skulle jag ha den på mig så skulle någon kunna kontrollera mig till att döda dig. Exakt. Till exempel och så vidare. Och det hade jag ju tyckt var det absolut värsta som kunde hända.
Mm.
Den typen av grejer och den här totala, man har ju inte rätt att kontrollera en annan människa på det sättet.
Nej.
Så jag tycker den är, om den används på värsta möjliga sätt, så tycker jag det är den värsta som...
Exakt, den har värst potential.
Ja, den har, exakt, den har värst potential. Sen så kan den väl också vara ganska harmlös och lindrig och lite praktisk också, så som den var för Harry när han använde den mot Travers, är det väl, tror jag.
Ja.
Bland annat. Så att, ja.
Ja, nej, men någonstans sådär, även Harry använde den ju mot en fiende. Jag tänker, det är ju en imperiesförbannelse, det är ingenting du använder mot en vän, en käresta eller någonting. Liksom, utan,
nej, då är man körd i huvudet.
Ja, exakt. Då saknar du någon form av moralisk kompass. Liksom. Ja. Så att det är ju så här, visst, jag skulle kunna, om vi hade varit trollkarlar och häxor, så hade jag kunnat sätta det på dig och säga, gå och vattna, för jag vet att du skulle bli glad om du vattnar. Det är så här, eller vad fan, jättedåligt exempel, men du fattar. Liksom.
Ja, men det är ett exempel som kanske skulle vara bra där då.
Tack.
Det är ju, ursäkta, fan vad otrevligt. Men,
nej, men det var ju då exempel.
Ja, men nej. Men ett bra exempel då skulle kunna vara, för det är någonting som är ganska intressant med Imperiusförbannelsen, tycker jag, är ju att den gör ju så att blir man befallen att göra någonting, så kan man göra saker som är egentligen över ens förmåga.
Mm.
Det är ju lite grann, jag tycker det tydligast och lite så här taskigt men roligt exempel är när Moody, han sätter ju den på förbannelsen på alla i klassen, och sen så ska de få träna på att kasta den av sig. Det är bara
ja,
Harry
det är
som lyckas.
Ja, det är folk som jublar och härjar runt.
Ja, det beskrivs som att Neville, han fick få göra massa så här gymnastiska liksom rörelser och typ piruetter och grejer som han absolut inte hade kunnat i vanliga fall.
Nej.
Beskrivs det som. Så det är också en sån grej att det kan ju vara lite illa, att det kan vara lite prestationshöjande också, men jag tänker att det har också en del i att den är oförlåtlig.
Ja.
Och att hurvida man nu tycker att det är rimligt, men att man får en livstid i Azkaban för att använda den här. Det är som att skulle jag Imperius förbanna dig och liksom okej, gå nu in på dina examensprov och acea liksom.
Ja.
Få toppbetyg i allt, jag befaller dig. Och så går du in och gör det. För du får ju förmågor som du egentligen inte har.
Men frågan är, får jag kunskapen att skriva rätt på proven?
Nej, bara förmågan att skriva rätt på proven. Inte kunskapen. Du får inte den med dig.
Nej, precis.
Men den typen av grejer liksom. Sen skulle du säga, vissa saker är ju omöjligt.
Ja.
Det är ju så här, skulle jag be dig typ, du hoppa upp i luften och plocka ner månen.
Ja, nej.
Då hade det inte gått liksom. Men inom någon slags rimliga gränser av en förmåga som man möjligen skulle kunna ha.
Ja.
Eller kanske ha, men inte själv kan plocka fram.
Nej,
på olika
precis,
sätt.
För det finns ju den också.
Så. Jag tänker att det gäller båda.
Ja.
Men det är väl också lite en del av att den är olaglig, tänker jag.
Ja.
För då hade det varit och hade du kunnat tvinga mig på det sättet att prestera på min yttersta förmåga i något sammanhang, då hade det bara varit att göra mig en tjänst, tänker jag.
Ja.
Och därför är det också olagligt.
Ja. För jag tänker det här med julandet och piruetter, så bara för att ta det exemplet, jag tänker att du kan som sättaren av en imperiesförbannelsen tvinga personen att göra saker som du själv kanske egentligen inte kan. Alltså jag måste inte kunna jula för nej, att få någon annan att jula med en PU.
Ja, absolut.
För jag tänkte annars hade det kunnat vara en, annars hade det kunnat bli en nästan attraktion att så här, Usain Bolt hade kunnat titta med den för att få folk att springa skitsnabbt som honom liksom. Ja, men det är inte den nej. Det, man har inte hela hans muskelstyrka så att
nej, det har ju inte med den egna förmågan att göra utan även där avsikten och den magiska kraften hos personen som lägger förbannelsen.
Ja. Imperiesförbannelsen går ju att kasta av sig. Vilket ju Harry till exempel lyckas demonstrera när han inte vill hoppa upp på bänken utan slår i knäna för han gör en konstig grej istället.
Ja, det blir ju halvhjärtat. Förbannelsen får ju honom att vilja hoppa men han själv övervinner den och vill inte hoppa för att det hade varit en väldigt dum sak att göra. Och då blir det ett mellanting och då landar han mitt i istället.
Ja. Eller kanske den ännu tydligare då med Barty Crouch Jr. Som ju du är Imperius men till slut lyckas slå sig loss från det.
Ja, och även Barty Crouch Sr. också faktiskt.
Ja, precis.
Dyker upp på Hogwarts lagom skum. och emellanåt lyckas att kasta av den och emellanåt inte.
Ja, nej men precis. Även familjen Crouch har en lång historia med Imperius förbannelse.
Ja, en massa shady shit som händer i den.
Ja, men det tycker jag är en intressant sak. Så här. Till exempel så här, om Dumbledore träffar en person som är Imperius och Dumbledore märker det, kan han på något sätt bryta den Imperius förbannelsen?
Ja, det kan han.
Vi vet ju inte hur såklart, men det känns som att det är en grej liksom. Och då är frågan så här, och det har ju återigen säkert med vilja och kraft, hur länge en Imperius sitter och hur motståndskraftig då personen motpersonen är, alltså den som får den på sig.
Alltså så här, den sitter i, det absolut mest effektiva det är ju liksom att många förbannelser funkar ju så att det är den som har lagt förbannelsen som behöver bryta den, beror på hur kraftig den är. Hur väl den är genomförd helt enkelt. Eller om personen som har lagt förbannelsen dör, brukar det också vara så att då lyfts det automatiskt. Liksom. Så gäller det
alla heller va?
Nej, det behöver inte gälla alla. Och, så det är också avsikten i hur den som har kastat den
För jag gillar ju tanken att förbannelser kan bli gamla typ så här och fungera till viss del. Typ en plotting, ja men Grimmauld Place, säg att den las för 10 generationer sedan. Att den då kan vara lite glitchy ibland, att man måste förnya den. Och om det inte görs, att det på något sätt kan uppstå konstigheter. Hur de konstigheterna skulle se ut har jag inte riktigt klart för mig, men att ja...
Det är lite så här att när någon... Ja,
du skruvar i en skruv och efter 20 år eller efter kort tid så måste du skruva i den skruven igen lite grann. Du måste fästa den liksom. För att den lossas lite och spikar lossar och liksom sådär. Att det är lite samma som... lite så.
Det beror ju lite på. Ja. Det är ju så att Grimmauld Place är ju ett jättebra exempel där förbannelserna har lagts, eller förbannelserna, men besvärjelserna och skyddet framförallt har lagt väldigt väl. Så att vissa saker går inte. De fixar ju till Grimmauld Place ganska bra. Vissa saker går inte. Till exempel det här porträttet på Sirius mamma där som skriker liksom. Det sitter med en sån här permanent sticking charm liksom. Så den går inte att, och där är det ju massa duktiga, Sirius är jättebegåvad och liksom Dumbledore själv. Jättemånga som försöker få ner den från väggen men det går inte.
Nej.
Sirius mamma eller pappa, vem det nu är av dem som har satt det där, är ju död sedan länge. Men den sitter ändå kvar.
Ja.
Så det är en typ av besvärjelse. Skyddet på Hogwarts till exempel behöver ju förnyas hela tiden under till exempel The Battle of Hogwarts. Men där är de ju också ganska många som försöker liksom radera skyddet utifrån och penetrera det.
Precis.
Och då behöver det fyllas på hela tiden. De lyckas ju ändå ta sig in till slut.
Ja.
Men gamla besvärjelser och förbannelser är ju ofta jävliga liksom.
Ja.
Det går ofta svårt att bryta och sådär.
Ja.
Så att vissa istället för att försvagas med tiden så förstärks de.
Ja.
För att det är gammal magi som är svår att rå på liksom. Ja. Så det beror lite på där också. Det finns ingen riktig så här vedertagen regel kring det. Och det är lurigt.
Ja, men jag gillar också att det är lite luddigt. Det ska inte vara att allting fungerar på ett sätt. Utan
nej, för så är ju saker oftast inte.
Nej, precis.
Så, det är ju,
jag tycker det är underbart. Yes, då är ju frågan, alla de här tre ger, om du lyckas med dem, en livstidsdom på Azkaban. Är det rimligt?
Alltså, nej. Kort svarat.
Vi börjar där.
Tycker jag inte. Det beror ju helt på. Jag tycker så här att det är absolut att ha använt, har man dödat någon eller torterat någon, Då tänker jag också så, för vi har ju liksom, har vi en straffskala där dementorskyssen finns med till exempel. Det är ju inte jättevanligt, men det händer att dementorerna får liksom befogenhet att använda den. Antingen som någon slags skydd, alltså till exempel när man jagar Sirius Black. Så ja. Då är det liksom inte, åh, det här är straffet för alla dina synder typ, utan då är det för att liksom oskadliggöra honom. Han är farlig, han måste fångas, liksom lyder ursäkten.
Ja, på mig, så är det, används den som straff också? Eller är, alltså så här, jag tänker att det kanske lite grann är som, ja men en polis har ju rätt att skjuta en person som du jagar om den personen är farlig för allmänheten eller dig. Alltså,
den används som straff också.
Det gör det också.
Jag tycker att ganska godtyckligt dessutom, ja. Så som rättssystemet är i den magiska världen. Till exempel att Fudge ser Barty Crouch Jr. sitta oskadliggjord. Liksom avväpnad och helt ofarlig. Har erkänt sina brott med Veritaserum. Men så fort han ser honom så skickar han in dementorn på fläcken.
Och dementorn går och...
Och dementorn ger honom, ja. Dementorskyssen. Så ja, det används ju som liksom straff, ja. Också. Ja. På ett väldigt konstigt sätt. Och jag tycker ju där att... Ja, nu är inte vi några förespråkare för dödsstraff generellt så. Men rimligen då, om det finns med i någon form av straffskala, så är väl mord det som oftast ger de strängaste straffen.
Mm.
Tortyr, eventuellt kanske... Jag tänker att det kanske... utifrån hur det resoneras kring det i böckerna så är väl kanske dementorskyssen för mord, vissa typer av mord, inte så här självförsvar och så, men generella liksom. Dementorskyssen för mord och livstidiga skabban för tortyr till exempel skulle väl kunna vara mer rimligt. Tycker väl också att det är skillnad på att ha lagt Imperius förbannelsen på någon och tvingat den att döda eller göra hemska saker,
mm.
än att man har gjort det i någon slags mesig utsträckning, tvingat någon att spionera eller, ja, jag vet inte,
ja, det skulle kunna vara.
För att, ja. Fuska sig till någonting i något sammanhang,
ja.
Så tänker jag väl att, ja, det är kanske inte, det är fult och det är illa, men det är absolut inte samma sak som att ha torterat,
nej.
Någon,
nej, nej,
utan då är det väl kanske mer att, aha, det är väl kanske lite mer bedrägeriaktigt, ja. Så skulle jag tycka,
ja, för jag,
så nej, det är inte rimligt.
Nej, för Jag har ju länge haft en tanke på att vi ska prata rättssystem i Harry Potter-världen. Vi har ju pratat om Azkaban, vi har pratat om omyndigas trolldomsutövande, så vi har touchat vid det. Men jag insåg också att så här, det är svårt att prata om rättssystemet, för vi vet inte så mycket om det. Det verkar väldigt godtyckligt, och samtidigt vet vi att det finns rättegångar med Wissengamot som har det.
Mm.
Men också, det verkar bara finnas ett fängelse för de brittiska. Alltså, så här, det verkar inte finnas ett rimligt fängelse med liksom... Alltså i Sverige har vi ju liksom Kumla och Hall och de här säkerhetsanstalterna, mm. men vi har också öppna anstalter som liksom... Ja, men vissa har ju inte ens taggtråd, för att ja, men där sitter lätta brottslingar.
Tänk så här, hela frivården liksom.
Ja, exakt.
Fotboja och det är likt.
Ja, precis. Och liksom att det är liksom inte, det är liksom inte värsta fängelset eller ingenting i verkligheten.
Mm. Och att man kan så här dömas till typ 6 månader i Azkaban till exempel. Ja. Det är också så här helt jävla sinnessjukt.
Ja. Så den ja, men så här, vi vet i alla fall, och liksom att Hagrid tas med till Azkaban som en säkerhetsåtgärd i,
ja,
andra boken.
Utan rättegång ska sägas.
Utan rättegång, ja, precis. Samtidigt som han, om de trodde att han var skyldig till att öppna den kammaren, så kanske han borde suttit där i hela livet redan.
Ja, för det är ju verkligen, då är det ju barnamord liksom på, ja, hög nivå.
Att han fick gå på Hogwarts är väldigt konstigt, om han nu dömdes för det. Vet, ja. Så där, i alla fall, men...
Ja, det är weird.
Ja.
Hela den situationen kring Hagrid är konstig, tycker jag. Så att, ja, nej, rättssystemet är ganska...
Fucked.
Fucked up. Ja, det är det.
Men ja, så här, livstid är ju en grej. Men jag tänker att, ja, du får en one-way ticket dit, men det är som livstid i Sverige. För det finns ju en myt om att livstid i Sverige inte är livstid. Jo, det är det. Väljer du att inte överklaga en livstidsdom, så blir du sittande livstid. Det finns ett par brottslingar i Sverige som aldrig kommer att komma ut, för de anses för farliga och har gjort för grova saker. Så den här myten att livstid inte finns i Sverige är fel. Men majoriteten, den överlägsna majoriteten, släpper man ju efter någonstans 20-25-ish år där. För att vi omvandlar straffet ser ut. Och det är att straffet att omvandlas, det är inte att livstid är 25 år. Mm. Jag tänker att liksom i den djupare kontexten, ja, men det kan finnas försvarssystem och att, ja, visst, du skickas på livstid. För, men sen efter ett antal år så kan du överklaga det. Så skulle det kunna vara, vi vet, det här är bara mina spekulationer helt. Men det skulle ju göra att, ja, det är en one-way ticket to Azkaban. Men det finns också möjlighet att överklaga det sen. Precis som att begår du 10 mord i Sverige, så ja, då skickas du på livstid i fängelse. Men du kan också överklaga det efter ett antal år och få det tidsbestämt.
Det skumma är ju, har man suttit typ 5 år i Azkaban så kan man ju vara, ja, men då kan man vara helt körd liksom, ja, i huvudet och inte ha möjlighet att överklaga, nej, ens. För att då är man liksom... Ja, men man blir fobik där inne, ja, helt enkelt.
Därför måste det ju så här, och det här vet ju, sägs ju ingenting om, det är återigen bara jag som, då måste det finnas ett system med liksom folk som gör det åt en, att liksom, men försvarsadvokater och hit och dit och bla bla bla.
Jag tycker väl att rättssystemet är väl en sån grej i böckerna som egentligen inte riktigt håller.
Nej, precis.
Så här, det gör en bra historia och en bra bokserie, men fördjupar man sig i det så känns det...
Det är väldigt tunn is där, väldigt tunn is.
Lite fattigt ifall man känner till rättssystemet i Storbritannien för övrigt. Ja. Tänk sig att trollkarlsvärlden kan inte ligga så långt efter mugglarvärlden i ett sånt här viktigt avseende. Nej. Det känns inte riktigt rimligt.
Nej.
Så.
Men i alla fall, det är rimligt att boka dit på livstid om du torterar någon kraftigt, om du dödar någon eller om du använder PS-förbannelsen och tvingar någon att göra hemska saker. Men... det kanske inte är rimligt för Harry om han faktiskt hade lyckats med sin krusjus mot Bellatrix att det skulle skicka honom till Azkaban på livstid, kan jag tycka. Det hade varit konstigt.
För... han har trots allt ändå torterat någon. Jag tänker där, lika inför lagen och så vidare är ju ändå en viktig princip.
Ja, absolut. Men det finns också förmildrande omständigheter och sådär, att hon har dödat.
I internationell rätt så är just tortyr en sån sak som det inte är. Det finns inga förmildrande omständigheter om rent rättsligt.
Du saker på det sättet och förstår
för mina... att jag är högutbildad.
Ja, det är du. Ja. Just inom det här området dessutom. Ja. Fan. Okay, det är så alltså.
Ja, det finns inga... det är så. Det finns av alla våra konventioner och sånt här så som vi internationellt har skrivit under typ genom FN och liknande, så är förbudet mot tortyr är en sån grej som aldrig får ruckas på. Det finns aldrig några förmildrande...
absolut, eller säger man
det? Ja, precis. Ja. Det finns aldrig några förmildrande omständigheter. Det finns saker som ens, ja, men som ens regering, man, till exempel, det kan vara tillåtet i vissa nödsituationer för en regering att införa till exempel utgångsförbud,
ja,
och så vidare.
Men tortyr får man aldrig införa.
Nej, men precis, det är vissa saker som egentligen är olagligt, det kan man få göra i kristider som stat eller som regering eller som rättsväsende, men tortyr är en av dem, det får aldrig ske.
Så vill man inte i USA och bara, vi sätter dem på Kuba och har särskilda förhörsmetoder.
Ja, så kallat.
Tortyr.
Ja, men det är lite så jag tänker ofta på det. Jag tänker så här, när de skickar Hagrid till Azkaban 6 månader. Det är fan som att jag skulle få typ, ja, men här får du 6 månader på Guantanamo.
Ja.
Så jävla rubbat.
Ja. Det är tortyr, så man har kommit därifrån. Alltså så här, också bara så jävla ond. Det är inte bara liksom så här spela...
Jag tycker inte vi behöver gå in på det faktiskt.
det är kanske onödigt.
Nej, det är ganska grovt. Men det jag tänker att du var inne på är ju liksom att det kan finnas förmildrande omständigheter. Typ att döda någon i självförsvar exempelvis.
Ja.
Och så liknande.
Liksom, man
är jagad eller så här och liksom, okej, men har jag inte ihjäl den här personen nu så kommer den döda mig liksom. Det kan väl vara i någon, det är det ju ofta. Det räknas som lite, ja, någon form av nödvärn.
Ja,
så.
Precis.
Så i sådana sammanhang så är det klart att då är det inte rimligt att själv drabbas av livstidsdom.
Nej.
Såklart.
Nej, precis. Ja, men då är vi klara för idag tror jag.
Ja.
Ja, de oförlåtliga förbannelserna och det mesta runt det.
Mm.
Vi finns på sociala medier, Facebook, Instagram, vi har Patreon om ni vill stötta oss där. Ni kan mejla oss på harrypotterpodden@gmail.com. Vi har också stängt av vår messengerfunktion på Facebook för den är fattig, så att ni vet det. Så försök inte messa oss där, skicka mejl eller på Instagram istället.
Yes.
Är bättre. Så ja, om inte du har något mer så hörs vi igen om 2 veckor.
Det gör vi.
Ha det bra.
Hej.